Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hallå hallå allihopa och välkommen till ett till avsnitt av Framgångspodden. Stort stort tack att du lyssnar. När jag spelar in det här så sitter jag i ett litet rum i Åmål. Det är nämligen så att introna brukar jag spela in på lite olika ställen, oftast hemma i min garderob, för att det kommer ungefär någon dag innan jag ska släppa det fantastiska avsnittet. Men det är nämligen som så här att nu laddar jag på ordentligt med intervjuer. Jag hade hela 5 intervjuer förra veckan och nu kommer jag bara maxa på intervjuer så att vi har några riktiga superbra grymma guldkorn till sommaren. Så att just det får du tipsa mig om. Dra in på min Instagram. Jag har en bild där när jag står med en väst där jag har skrivit så här att man gärna får skriva gäster. Så att gå gärna in på min Instagram, Alexander Paulros. Skriv vem du vill att jag ska höra. Du får gärna tagga den här personen också, så när jag hör av mig till den, då har redan jag varit inne där. Den har kollat lite, den har kikat. Är det här någonting för mig? Ska jag vara med i den här podden? Kan jag ha något intressant att berätta om? Och då när jag väl kommer säger jag: tjena tjena Leffen, nu är det dags för dig att få vara med i ett avsnitt av Framgångspodden. De bara: ja, jag har redan varit inne på din Instagram, för att det är vem som heter Karl-Bertil Stensson som taggade mig, så jag vet vad det är. Om de inte själva lyssnar jättemycket. Så att du får kort och gott, har du några grymma gäster är det bara gå in och tagga dem. Och sen är det också som så här att det är så att du kan få ditt eget avsnitt i Framgångspodden, som nu ungefär 1,7-1,8 miljoner lyssnar på varje månad. Det är helt otroligt. Du kan få ditt eget avsnitt. Det enda du behöver göra är att när du lyssnar på Framgångsboken eller läser den, ta en bild på den, tagga mig på Instagram och själva hashtaggen Framgångsboken. Då kommer vi dra 5 olika typer av vinnare där man kommer bli coachad av mig, kommer 5 stycken bli, och sen har vi en lycklig som får en weekend i Sverige, tänkte jag. En weekend i Stockholm. De kommer få bo på Berns, de får exakt allting betalat. De, den personen för allt. Eller kanske man tar med ens familj eller vad det nu är. Vi löser det i alla fall. Och sen kommer jag och den personen käka middag, tar det lugnt på fredagen, och sen spelar vi in på lördagen ett avsnitt. Så att, kort och gott, det är bara att ta en bild, tagga. Och jag har, som ni vet, har jag faktiskt en del problem med min rygg. Jag har brottats väldigt mycket, vilket gjort att jag har fått lite. Så jag måste tänka extra på min rygg. Men det är många som har ont i axlarna, ont i ryggen, ont typ överallt. För att man sitter ner hela dagen. Och ett väldigt bra tips är att sitt aldrig längre än en timme. Rör på dig, ställ upp och stretcha. Gör några armövningar, gör någonting varje timme. Sitt aldrig längre än en timme. Det är väldigt bra tips. Ett annat bra tips är att skaffa ett höj- och sänkbart skrivbord. Och därför är jag så otroligt, otroligt glad att AJ-produkter sponsrar just det här avsnittet. De är de ledande i Sverige på just kontorsmöbler. Jag läste en undersökning ganska nyligen, och man tappar alltså runt 10-12 kilo om du väljer att stå upp jämfört med om du väljer att sitta ner. Och det är inte alls lika skadligt för ryggen, det är mycket bättre för nacken, axlarna. Så att gör så här, investera i det. Om du är arbetsgivare och lyssnar på det här, köp höj- och sänkbara skrivbord till dina anställda. Och är du anställd själv eller jobbar hemma eller där du sitter någonstans, se till att du får ett höj- och sänkbart skrivbord. Det är så mycket bättre. Och några som har grym kvalitet och väldigt bra priser är just ajprodukter.se. Så att stort, stort tack till AJ-produkter, ni gör Sverige lite, lite bättre. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 184 med superentreprenören Ola Särnecke. Och han började sin karriär, skulle man kunna säga, med att bygga en husbåt. Och sen grundade han Särnecke, som är ett av Sveriges främsta byggbolag och värderat till många miljarder. Och det vi också gå in på är hans enorma arbetsbörda. Han är verkligen en mästare på att ta beslut, vare sig det är ja eller ett nej. Han tar beslut hela tiden och är extremt duktig på det. Vi går också in på varför han går upp varje morgon. Gissa, 04:17 går han upp, och varför han gör det, och ja, varför det helt enkelt är så bra och vilka rutiner han har för att verkligen lyckas komma dit han vill. Hur han fick idén att bygga Nordens högsta skrapa. Vi går också in på hans rutiner och att hålla det här tempot, och vad han gör för att göra bland annat hälsa och träning då. Vi går in på hans nycklar för att bli en framgångsrik entreprenör och lyckas med sina mål. Hoppas du gillar avsnittet med en väldigt efterfrågad gäst, Ola Särnecke.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Ola Särnecke.
Tack.
Kul att ha dig här, vilken fin blå kostym du har.
Du, den tycker jag faktiskt lite fin själv.
Jag brukar ju ha väldigt mycket blått.
Ja, jag med. Ja, det är faktiskt det är min favoritfärg i särklass.
Det blev min favoritfärg.
Ja, precis.
För att jag hade bara blåa, märkte jag ett tag. Så att då hoppade jag runt med den blåa, men nu så har jag fyllt på, så nu är det mer.
Ja, det har nog växt in i, sen barnsben med blått faktiskt. Varför vet jag inte. Jag är inte sådär mega modintresserad annars, men blått har blivit en favoritfärg.
Ja, men jag tycker ändå ser hälsosam ut, ser ut som en man i sina bästa år.
Ja, det känns lite så.
Har du mycket kvar att göra innan du trillar av pinn?
Oh ja. Nej, men ser man bolagsmässigt så vi har ju ett mål till 2030 när jag är 59 och vara topp 30 i världen. Och tills dess så finns det ju inga tvivel om att det är full fart framåt. Så.
Men då 2030, du ska vara en av de största bolagen i världen, och det är redan ett av de största i Sverige inom den här branschen också. Och gått från så här, noll till, vad är ni, omsättningen är 5,6 eller?
Ja, precis, lite över 5,5 miljarder.
5,6 miljarder, ja. Får man ändå få tydliga. Ja. 5,6 miljoner, 560 miljoner, nej, fucking miljarder. Mm. Det, vilken jävla resa, helt otrolig.
Ja.
Men det jag funderar på, det är lite grann så här att du har det här målet 2030, det är ett av de största bolagen i världen, det är lite grann byggbranschens Apple liksom, eller Google, fast på den branschen. Vad ska du göra med alla pengarna?
Alltså, jag har ju aldrig haft ett mål just att tjäna pengar på det sättet, utan snarare att helga målen. Så min drivkraft, eller jag funderar inte på pengarfrågan, speciellt inte för mig själv. Däremot så funderar jag givetvis extremt mycket på hur ska jag skapa rätt förutsättningar för att bygga företaget bäst. Och där är ju pengarfrågan en stor del i expansionsplanerna. Så pengamässigt så är ju helt, det finns ingen sån fundering överhuvudtaget för mig privat. För det första så har jag det så bra redan, och för det andra så finns inte det på målkartan för mig överhuvudtaget, utan det är snarare helga målen för att nå mina mål bolagsmässigt. Tryggad framtid har jag ändå, så där finns inget bekymmer oavsett då.
Jag vet en sak som du är exceptionellt duktig på, som du nog... Du slår Petter Stordalen i det. Du slår nog de flesta. Du slår eventuellt också Mårten Elén som har varit där. Men du går upp extremt tidigt.
Ja, nej, men den är... Jag har ju alltid varit väldigt morgonpigg. Men nu har jag ju blivit både morgonpigg och kvällspigg. Så, nej, men jag har svårt att sova efter fem. Den är jobbig. Så 04.17 är en sån där tid som jag nästan vaknar. Jag vet inte vad det blivit, någon sån inbyggd veckaklocka.
04.17?
Ah, då
det är
det
så tydligt. Det är liksom så här att man brukar säga så här att jag vill gå upp innan fem. Men då vill man ju gärna inte gå upp liksom tre. Då vill man ju gärna gå upp kanske så här 04.55. 04.58 eller något där. Men du går upp liksom 04.17.
Nej, men jag brukar vara så att jag... Så att jag är på kontoret någon gång efter sex då. Så kvart över sex någonting. Men jag var ännu tidigare förr i tiden på kontoret. Nu är det lite. Nej, men då var jag nog där halv sex på morgonen. Och
det måste ju vara du och städarna som var där då.
Ja, nej, det var nog bara jag i och för sig. Så jag var rätt ensam. Nej, men andra sidan så det är ju väldigt positivt på det sättet att man kan sitta själv och lugn, och man blir inte störd av några telefonsamtal, och man kan ha koll på läget innan alla andra vaknar, om man nu ska vara riktigt krasst.
Alltså det är verkligen en vinnarstrategi. Det är inget snack. Alltså.
Ja, nej, men de som säger att man inte behöver jobba för att nå framgång har ju givetvis rätt till viss del. Men det är väldigt få procent som lyckas. Så man måste ju ge ett bolag tid för att lyckas. Och det tror jag i alla fall, och det har jag ju anammat, så jag jobbar ju väldigt mycket, men jag trivs med det och gillar framförallt att man har koll på verksamheten och koll på det man håller på med, och gärna ligger före, inte efter. Det har jag anammat.
Att man gärna ligger före?
Ja, att man är... Jag brukar förklara det för mina anställda, att om ni är före era kunder med frågor, istället för att kunden kommer till oss och frågar om hur går det med det, så ska vi ju fråga, du, vi har funderat på det här, kan vi göra på det här sättet? Så man hela tiden är på tårna och är lite före alla andra. 10% bättre än alla andra i allt, bara så är man ju bättre. Och då känner ju kunderna det också, och kunderna vänder sig till oss och vill anlita oss mera.
Jättebra tips. Mm. Så att man ska... 10% bättre ger mycket mer i avkastning på allt man gör.
Ja, vi blir ju bättre på allting. Man ska hela tiden ha fokus på att jag är 10% bättre än alla andra.
Bättre konkurrenter, bättre än...
Precis, har det som mål hela tiden. Att, men vänta nu, vänta inte med att göra klart, utan gör klart det nu. För då slipper du fundera på det. Och framförallt att du somnar bättre. Och se till att ta hjälp när du behöver hjälp. Se till att göra klart när du måste göra klart. Så man inte tänker på att men det tar jag sen det här. Så den är... Och det är faktiskt en grej som var, egentligen startade med när jag var 18 år så fick jag köpa en gammal skrotbil av min far. En gammal Ford Granada 1975 som jag hade använde som bruksfordon lite då, för man hade inte ens pengar att tanka den, så illa var det ju. Om än att jag kommer från en bra familj och sådär, så fick man ju inte sådär mega mycket pengar och föräldrarna för det, men hade jag kört massa reglar i bilen och så bromsat så hade jag slått sönder rutan på framrutan, och sen hade jag och min vd på bygg, Daniel Stenius, kört in i en tankomatstation och han hade hållit uppe dörren på passagerarsidan så den hade knäckts i gångjärnen. Så den här dörren öppnade sig ibland. Och en gång när min far åkte med i bilen så såg han då sprickorna först i rutan och sa till mig att Ola, du måste se till att fixa det här. Och så i en kurva så öppnades dörren och han blev ju tokig och frågade Ola, vad är det här? Det här liksom, så här får du inte, så här kan du inte ha en bil som öppnar sig, en dörr som öppnar sig plötsligt då. Så berättade jag vad som hade hänt då. Och så sa han, ja, men se till att fixa det liksom, du måste lösa det, det kan inte vara så här. Och så gick det några veckor och så frågade min pappa igen då, hur går det, har du fixat bilen? Men det är lugnt, jag fixar det, jag löser det är lugnt. Och så gick några veckor till och så frågade han igen, Ola, har du nu fixat bilen? Du förstår, det är trafikfarligt. Ja, men det är lugnt farsan, jag fixar det, det är inga problem. Och så säger han till mig till slut, Ola, åk nu och lämna in bilen. Jag betalar, åk dit till den verkstaden så fixar det nu så det blir gjort. Ja, det ska fixa. Och så gjorde jag inte det. Sen när jag kom hem en gång från skolan då, så var bilen borta. Och så frågade jag pappa då, har du sett bilen? Ja, den är skrotad. Och jag tog inga mer diskussioner. Och jag åkte till och med upp till skroten för att se om det var sant. Och då hade min far sagt till dem att platta till bilen till och med. Så den låg där inne på gården. Tagit ut motorn, sätena och hjulen. Och så tryckte till den, så stod de där inne och skrattade. Och då insåg jag det att jag måste lösa saker i tid. Och det var när jag var 18 år då. Så den var ju bara, bilen var ju tillplattad och... Så efter det så lustigt nog så tänker jag på det rätt så ofta, den här händelsen, att det där var en tankeställare som satte sig i ryggmärgen.
Vilken story.
Ja, men den är faktiskt rätt så, ja, det är en sån där. Och även min mor, när man låg och tyckte synd om sig själv när man var typ 12, 13, 14 och ville inte gå i skolan, och så låtsas man vara lite småsjuk, så fick man ju värsta storyn om hur folk ute i världen hade det istället då på morgonen. Så det var ingen idé att diskutera, så det var ju bara att gå upp. Och det tror jag också fött att det är ingen idé att liksom ligga och dra sig, utan nu måste du upp och göra det du ska göra. Så jag tror att den kombinationen, mina föräldrars bakgrund eller engagemanget från föräldrarna och framförallt rakheten då, har skapat bra förutsättningar för att kunna ta med sig det ut i arbetslivet då. Sånt som man inte tänker på då. Man var ju givetvis, tyckte det var tråkigt att få bilen tillplattad när man var 18 då givetvis. Men jag fattar, jag tog ingen diskussion.
Precis,
utan det var ju bara att inse att det där var ju så jäkla fel. Och jag måste ju sköta mig i fortsättningen.
Det är bland det största som finns när man har fyllt 18. Jag kommer bara ihåg när jag själv liksom köpte min första bil för så 10 000 kronor. Man satt i den och man hade fått det här körkortet. Det är ju, det finns ju inget i världen som är större. Och nej, det blev tillplattat från ditt håll. Vad tror du då det var som gjorde att du gång på gång struntade i det då? Vad är det du inte visste då eller hade liksom känsla för då som du vet nu?
Nej, men jag tror att jag hade en mycket mer liksom den inställning som man hade när man var 16, 17, 18 någonting. Det var ju lite mer laid back liksom, att men det löser sig, det fixar sig. Mm. Och det är väl alla ungdomar i den åldern lite mera då, men just det att man tog ju ansvar, men man gjorde kanske inte tag i saker direkt. Mm. Man, men det blir nog bra farsan, det löser sig. Det var mer den inställningen man hade. Och så skojar man lite grann. Och det klarar man ju sig på den tiden. Det funkar ju liksom. Och så hade man, var man ute och tränade med kompisarna och la fokus på det istället då. Så Ja, så den, det är en riktigt bra lärdom faktiskt.
När du går upp vid 4, 17, när går du lägger dig?
Jag vaknar alltid vid 4:17, men sen så brukar jag gå upp typ 4:45 någonting sånt där då. Så ligger jag och försöker att sova lite till då, men så kan jag aldrig sova ändå. Så går jag alltid upp och, men sen lägger jag mig nog kanske vid 11 eller någonting sånt där, 11 eller 12. Inte senare än 12 försöker jag inte somna i alla fall då. Så man får 4-5 timmar i alla fall i sömn då.
Vad är det för andra rutiner som du har som gör att du kan liksom vara på en väldigt hög nivå under lång tid?
Nej, jag tror ju att man måste träna och må bra. Träna är ju absolut en förutsättning för att kunna ha ett aktivt liv, både på arbete och må bra och inte helt enkelt vara trött då. Så jag tror att kombinerat bra mat och träna och sen lagom arbete, lagom familjeliv och sådär, det tror jag är en bra kombination.
Men sen har du ju en last. Du har kaffelasten.
Kaffelasten, den är rätt elak. det är en av mina större laster. Jag dricker väldigt mycket kaffe.
Hur mycket pratar vi om?
Nej, alltså jag kan ju dricka uppåt en 20-30 koppar om dagen.
20-30 koppar om dagen?
Ja, så det, den är men jag försöker att dra ner på det.
Har du funderat på att köpa upp typ Löfbergslila i Gevalen?
Ja, det har nog varit en bra investering. nej, det är väl en sån. Men jag har faktiskt börjat att sluta dricka kaffe efter klockan 6. Om det nu hjälper, det vet jag inte, men som man inte dricker efter det då. Men sen börjar jag ju dricka direkt på morgonen klockan 5. Så det...
Men har du haft någon vana så här, att du har kommit in i din absolut sämsta period, att du typ har ska bara, men jag går och lägger mig, sen så får man ta en kopp och svepa och gå och lägga den och sådär?
Nej, där har jag inte det. Det är nog min, jag har nog en annan last faktiskt, som, och det är ju att jag dricker väldigt mycket Ramlösa, alltså bubbelvatten. Ramlösa och Loka, det är en annan last faktiskt. Jag dricker oerhört mycket bubbelvatten.
Vad pratar vi om?
Nej, men så jag har ju säkert 2-3 sådana 1,5 liters per dag. Så jag har i bilen och ja, hemma och på kontoret och i bilen, så jag dricker väldigt mycket vatten.
Det är för sig vatten.
Ja, det är vatten.
Sen är det väl...
Ja, det är ju salter i mineralvattnet som kanske inte är det bästa på jordklotet då. Men, ja. Nej, men det är ingen...
Ja, men härligt. Och du är uppväxt i Alingsås. Var det en härlig uppväxt?
Väldigt bra måste jag säga. Det är ju en småstad som ligger norr om Göteborg precis. Det är ju som nästan som en förort kan man ju säga till Göteborg. Men det är ju en egen stad som, ja, trygg stad. Det är inte så här trivsamma trästaden med massa kaféer. Ordnade former.
Pallar du mycket äpplen?
Det blev det alltid när jag löll. Faktiskt, det var en sån stående grej på somrarna man hade när man var 10-11 år.
Var det, utvecklades det till och mer att du började palla äppelträden eller att du började?
Nej.
Klängde du några jordgubbar eller?
Nej, det var så illa var det inte. Men
vad gjorde du för att tjäna pengar då? Tidigt?
Nej, jag började när jag gick på gymnasiet så startade jag faktiskt ett bolag som hette Adergo Alingsås, som sålde bildskärmsfilter och fläktregulatorer och sånt. Och det hade jag ju faktiskt hyfsat bra framgång med, måste jag säga. För vi var ju extremt bra tekniskt bidrag på de här produkterna då.
Du var bara 16 då eller något?
Ja, 17, 18, någonting sånt där. Och okay. Så började jag med det. Och det var faktiskt en rolig grej att lära sig då hur man drev bolag. Om än att det var jätteliten skala, men det var ju väldigt bra tillskott pengamässigt också då. Så det var en intressant tid faktiskt.
Och hur gick det vidare därifrån då? Starta första bolaget där, hur nästlade det sig vidare?
Nej, sen så efter det så läste jag vidare på Chalmers lite grann. Sen tog jag ett litet uppehåll och läste faktiskt samtidigt som jag gjorde militärtjänsten så läste jag på pedagogen, lärarhögskolan. Och var inne faktiskt ett kort tag på att jag skulle vara lärare. Min mor är ju lärare, var ju lärare på gymnasiet, så för jag fick en fråga om min klassföreståndare på teknis. Om inte jag kunde vikariera för honom under ett år när han var i Australien. Och det gjorde jag då. Och tyckte det var en rolig grej. Så vikarierade på gymnasiet där. Och då tänkte jag att så kan jag läsa lite under tiden jag ändå gör lumpen. För jag var brandman i lumpen, och då låg man ju inne en vecka, ledig en vecka, låg inne en vecka, ledig en vecka. Och då kunde jag läsa samtidigt som jag gjorde militärtjänsten. Men sen insåg jag rätt snabbt att det här är ingenting för mig att vara lärare. Och då fortsatte jag, så läste jag vidare då till civilingenjör och slutade på Chalmers helt enkelt.
Var det något du tog med dig från läraryrket då?
Nej, men det är klart att man läste en hel del pedagogik och metodik och didaktik och sånt där som var intressant. Och framförallt under tiden när man jobbade som vikarie där. Så var det ju faktiskt väldigt intressant tid för att se ur ett annat perspektiv då hur det var att växa upp. Jag var inte så mycket äldre än de som gick i skolan då heller, så det var ju faktiskt en väldigt intressant tid. Man fick ju lära sig just det här att ta folk på olika sätt.
Ja, det är viktigt alltså. Och det är det med företaget också nu.
Ja, nej, men just det här med att alla olika förutsättningar. Så det lärde man ju så väldigt tidigt att alla har inte samma förutsättningar för att lära sig, och alla förstår inte. Och man måste vara pedagogisk och förklara på ett visst sätt så att man får med sig folk. Står man som lärare och inte får med sig eleverna, så blir det ju väldigt tråkigt att vara lärare också. Så du måste ju vara en engagerad lärare för att engagera eleverna. För att du ska tycka att det är roligt att vara lärare själv, och att du ska få folk med dig och lära dig. Och det tyckte jag var intressant att se hur kunde jag forma så att eleverna verkligen lyssnade på mig, det jag sa. I och med att man själv hade bara några år innan upplevt samma sak som de satt och genomgick då.
Men sen fick du ju också ett intresse på att bygga båtar.
Mm. Ja, nej, jag byggde ju en stor, från en muddverkspråm så byggde jag ett stort, ja, det var ju faktiskt fartygsklassat till och med, en stor husbåt som vi körde upp, jag och 16 kompisar till Stockholm och sålde sen.
Jag hörde att det var en stor nästan en sarg runt om, och typ, ja, trevåningshusen,
ja,
och sånt där.
Ja, trevånings var det till och med. Så den vägde 65 ton. Ja, så det var ju en jättepjäs. Men oerhört roligt projekt som jag höll på med, och la ju så mycket tid på det. Så ja.
Men du köpte bara en
en muddverkspråm, och sen så förlängde jag den 3 meter ifrån fören och 3 meter akteröver, och sen så byggde jag på 3 våningar ovanpå det då. Och sen så försedde den med 2 stycken 200 hästars utombordare, plus då med vattentankar, avloppstankar och pannrum och allt sånt där då. Och jacuzzi och
jäkla.
Ja, så det var en, det blev en väldigt lyxig husbåt.
Men vad kostade den? Hur gammal var det då?
Det här var ju 1997, 98 någonting.
Det var inte så länge sedan.
Nej.
20 år.
Ja, på 20 plus.
Men
så körde jag upp den och sålde den då i Stockholm här på Riddarfjärdens marina. Det var en riktigt rolig tid faktiskt.
Vad sålde du den för?
Den gick nog för någonting med 3 miljoner, någonting sånt där för mig det var. Närmare 3 miljoner. Och det var ju jättemycket pengar på den tiden. Såklart. Så det blev faktiskt en... Jag fick ju betalt för mina timmar åtminstone.
Och vi hade säkert en jäkligt rolig resa med ditt gäng också.
Ja, det var ju... Ja, den går till världshistorien som en av de mest annorlunda resorna.
Vad gjorde ni då?
Nej, så vi åkte ju, vi var ju 16 kompisar och så jag då som åkte, och så åkte upp Vänern och vi stannade ju alla i Motala och åkte över Vättern där. Och
alla måste bara, vad fan är det som kommer?
Ja, det var verkligen så. Så det var till och med så att Närkes Allehanda hade hört talas om det, så de kom och mötte och så hade en intervju med alla oss på båten och så, för det var ju, såg ut som ett, och då på den tiden var ju husbåt inte speciellt vanligt i, framförallt inte den storleken då, eller det fanns ju nästan inte överhuvudtaget husbåtar, så det är klart att det var ju en väldigt annorlunda resa på det sättet då. Sen var den extremt farlig, om man ska vara ärlig. Vi hade inte ens med oss flytvästar, och vi hade en liten livbåt med, eller en liten sån styrpuppetbåt som hängde efter, det var det enda. Och det är klart att den hade inte kunnat ta 16 personer. Så ja, de litade på att jag hade byggt båten rätt i alla fall.
Ja, och med dina beräkningar som den erfarna sjömannen du var.
Precis. Så. Ja, det var
så löste det sig bra i alla fall. Nej, men vi har ju en gemensam vän också. Patrik Bergman, som jag berättade faktiskt för idag att jag skulle spela in med det. Han tyckte det var svinkul, för ni käkade middag nu för...
Ja, igår kväll. Ja, det är ju, världen är liten.
Ja, verkligen superliten. Men han sa till mig, jag ringde och frågade honom sen, nej, men vad finns det för grejer? Och han sa att det finns extremt mycket som jag inte kan berätta.
Ja.
Men sen så sa han i alla fall att en sak var att du sprang naken på Stureplan. Stämmer det?
Ja, den är nog... Det låter som en sanning med modifikation. Den har nog hittat på.
Nej, jag skojar bara med det. Ja. Men det var att du mästade på att ta beslut.
Ja.
Han sa så här, att när han hör av sig till dig, vilken fråga det nästan än är, så är det alltid du den bäst i hela gänget hela tiden på att ta beslut. Oavsett om det är ett ja eller ett nej. Oftast så är det väldigt mycket ja, för du är positiv. Men du är en mästare på att ta beslut.
Ja, men så är det. Jag känner ju Patrik som barnsben. Nej, men det är så mycket av det man håller på med är ju beslut. Man måste liksom bestämma sig ja eller nej och vara lite binär då. Och det tror jag att, och det har varit ända sedan bilen plattades till då, mer eller mindre, att man måste liksom våga ta ett val och säga ja eller säga nej. Och det tror jag att jag har vunnit väldigt mycket på, och rakheten. Att man är rak i sin kommunikation med sin omgivning. Oavsett om det är kompisar eller om det är företagskollegor eller vad det än är då, så måste man försöka vara rak i kommunikationen.
Så du försöker i alla lägen, om du får någonting framför dig, vi säger om du får ett mejl eller någonting, då försöker du alltid fatta ja, nej, eller du håller inte på med kanske, eller...
Nej, det...
Har du några regler som du sätter upp där att du ska svara, eller hur agerar du på att för att bli bra att ta beslut? För ofta blir det att man i Sverige också ställer man sig mycket på kanske och jag vet inte, eller skjuter upp. Det är nog mycket mer naturligt än man vågar säga ja, vågar säga nej.
Nej men jag tror att det är, alltså, det är ju sånt man utvecklar under resans gång när man har bolag och sådär, att man måste helt enkelt hitta ett system för att inte fastna i massa kanske beslut då. För har du massa kanske och vi ska titta på det, då tar det för mycket tid också. Så du måste, så fort du får en fråga, så måste du se, är det en dealbreaker där? Ja eller nej? Finns det liksom, ser du direkt att det finns en dealbreaker i den här frågan som gör att det här kommer jag aldrig hoppa på grund av en sak i den frågan då? Då gäller det direkt att säga att nej på grund av det här, och vara rak och ärlig och säga det. Och ser man att det är ett ja, ja, men då går man vidare. Men ser man att det finns man ser direkt att men det här kommer göra att det här kan inte jag forma så att det blir någonting som jag kan gå vidare med, då måste man säga nej, för att inte spilla tid på onödigt. Man ser väldigt mycket folk som gör fel saker rätt, som är helt meningslöst, och det ser man för ofta, att folk inte har sovrat i stoffet tillräckligt direkt då, utan börjar jobba på en fråga som man säger att det här är ju helt meningslöst egentligen, om ni hade tänkt efter riktigt noga innan. Då det försöker jag vara duktig på.
Men hoppar in på nu ditt fina barn Serneke. Mm. Hur började den här historien? För det var runt 15 år sedan. Mm. Och idag så är det som sagt ett bolag som omsätter över 5 miljarder. Så att, hur började allting?
Nej, det var egentligen mitten. Jag började jobba på Centrini först och på Peab. Och vilket var en oerhört lärorik period faktiskt. Jag fick dels så fick man mycket olika projekt i händerna. Man var väldigt engagerad och man träffade väldigt mycket folk och fick gå massa kurser och sådär som var extremt lärorikt. Men 2002 så fick jag mer eller mindre frågan av beställare att varför startar du inte eget? Och jag hade ju funderat på det också innan själv och tänkte att fasen, det här borde jag kunna göra bättre. Och hade det som en tanke hela tiden i bakhuvudet att varför gör man inte så här och varför gör man inte det och förbättra. Och så 2002 så sa jag upp mig från Peab och startade då bolaget som hette då Serneke Fagerberg Bygg och Konsult AB som jag hade tillsammans med en kille som hette Andreas Fagerberg. Och redan från början då så gjorde vi en affärsplan där vi skulle omsätta efter 3 år 100 miljoner, efter 10 år 1 miljard och 2015 så skulle vi vara bland de ledande i Sverige och börsnoterade. Så det var ju mitt mål redan från början. Och sagt och gjort så jobbade vi efter den affärsplanen och hade ju ställt upp i olika fokuserade områden hur vi skulle nå dit.
När ni hade de här målen, att ni skulle omsätta 100 miljoner efter 3 år,
ja.
Och sen var det 1 miljard efter 10 år,
mm.
Det klarade ni?
Ja.
Och börsintroduktionen klarade ni också?
Ja.
Så ni klarade alla de här målen?
Ja, börsintroduktionen var 1 år senare. Mm. Det bara var 1 år försenat.
Ja, men det är bara att räkna in att det är lite skottor och lite sånt som drar ut. Och grisens år i Kina och lite sådär. Valutakurser, så klarar ni målet.
Nej, men det
är fantastiskt.
Ja, nej, men det var faktiskt också roligt. För när vi hade precis passerat 1 miljard så sa vi att vi skulle omsätta 3 miljarder 2015. Och det klarade vi också. Och vi 2015 så satte vi målet med 10 miljarder 2020, vilket ser jättebra ut rent om man ser omsättningsökningstakten som vi har nu, så ser vi ju att vi går enligt plan inför 2020 med 10 miljarder.
Vad värderas bolaget till nu?
Vi har väl en market cap på 2,3 miljarder någonstans där. Så,
fantastiskt.
Ja, nej men absolut. Nu ska vi ju, nu är jag ju inte nöjd i närheten av det, utan vi ska ju expandera och bli mycket större.
Men när du bestämde dig för att starta det här bolaget, ja. Eller du och din partner, vad var det första ni gjorde då? Var det att gå ut, för Serneke är ju ett liksom fastighetsbolag,
ja.
Var det att du köpte en lägenhet i Göteborg, en tvåa, och stycka upp den till 2 ettor och sen, eller liksom, var började du någonstans?
Nej, det var, vårt första projekt var faktiskt projekt 101 som min både lumpapool och kompis och kompanjon och min första beställare Stefan Hansson brukar skoja om. Det var faktiskt att bygga vindslägenheter på Birkagatan i Göteborg. Det var det första projektet till Knut Hansson Fastighets AB som var Stefans farfar som startade det bolaget då. Så det blev vårt första projekt. Och
så köpte ni lägenheter där? Köpte vindar?
Ja, det var, vi byggde vindar åt Knut Hansson Fastighets AB och sen byggde vi ett antal olika sådana projekt och vi köpte några bostadsrättsprojekt tillsammans, jag och Stefan, som vi också byggde och sålde. Så det blev, vi hade projektutveckling redan från början, så vi var ett byggbolag med projektutveckling. Egentligen från grunden. Och vi köpte även en del fastigheter med en gång. Och jag hade några fastigheter också sen tidigare. Om än inte så där jättemånga och stora. Utan,
hur fick du pengar till det då?
Nej, jag hade ju, dels var husbåten faktiskt. Det var ju en grund för en viss del givetvis då. Men sen hade jag ju haft lite tur med aktieplacering. Så, och men inte jättemycket pengar. Men det var i alla fall lite grann.
Du hade skrapat ihop några miljoner? Eller
nej, det var inte ens det. Det var nog några miljon bara. Men andra sidan så hade vi ju... Vi har alltid haft väldigt tur med banker, vi har haft väldigt tur med beställare. Vi har haft tur med beställare som har betalt och inte kommit på obestånd. Vi har haft väldigt bra relation med myndigheter och banker och investerare under hela vår resans gång. Så att vi har alltid liksom hittat lösningar på våran expansion.
Vad var bland det största projektet i början? Och man bara, oj, nu är det på riktigt. Om vi inte klarar det här nu och sätter det här, då vet vi inte hur vi ens kommer resa oss efter det.
Jag tror att ett av de större var att vi byggde ett antal bostadsrätter ute i Säre utanför Göteborg. Och sen kom ju krisen 2007-2008 där.
Ja, finanskrisen med de här... vad heter de, hela USA då?
Ja, Lehman, ja, det var ju... Och då vet jag att då hade man ju några svettiga månader där.
Räntorna stack upp.
Ja, och sen just att framförallt marknaden blev ju helt iskall. Det fanns ju inget intresse för att köpa bostadsrätter då. Och det var ju under ett halvårstid som det var helt... nästan back i marknaden då. Hände ju ingenting. Och då våra konkurrenter sa ju upp folk överallt. Vilket var en fördel för oss också, för då kunde vi expandera och anställa folk, duktigt folk från våra konkurrenter. Men däremot så satt vi också på ett antal bostadsrättsprojekt som vi hade en riktig tur också, för vi vågade sänka priset och bli av med dem innan. Och det var en sån där känsla som jag hade bara på natten när jag låg och nästan vaknade kallsvettigt över att...
04.17.
Ja, 04.17, ännu tidigare. Det var nog en av de nätterna som jag inte hade sovit en sekund, tror jag, och låg och funderade. Och då bara tänkte jag, vi måste sänka priserna på de här bostadsrätterna. Och då hade vi bostadsrätter i både ett antal uppe i Trollhättan, ett antal i Göteborg och i Kungsbacka. Och då tog det beslutet, eller jag hade beslutet, att nu måste vi sänka priset. Och sen blev det bara värre. Så vi hade tur och fick sålt dem i tid då. Men då var det en skakig tid, 2007-2008 där.
Det känns som också med dina... Du sålde aktier precis innan det rasade också. Ja. Och var en av få då, för att övervägande förlorade ju pengar på aktierna innan kraschen där 2000. Ja. Och sen sålde du av här innan. Det känns som att du är inte bara en gambler. Du vågar också liksom katta innan.
Nej men det är väl lite också
kill your darlings liksom.
Ja, nej men lite som man måste ju vara, fatta rationella beslut för och ibland säkra. Man ska ju alltid ha en fallback solution och veta att jag löser det här. Och ibland så måste man ta det beslutet att man ska inte bli för girig och tro att nej, men det kommer bli bättre. Utan då är det bättre att säga att nej, men okej, jag är nöjd. Men nu är jag nöjd och jag löser det och jag kan ta nästa steg. Bättre hög omsättningshastighet än att ta massa onödiga risker. Och veta att du är hemma och att du reder ut projektet på bästa sätt ändå. Så många är ju, tycker jag då, lite för giriga och tar för bra betalt och tror att det här kommer lösa sig och jag ska tjäna de här pengarna istället för att fokusera på att exekvera och leverera och få en bra ersättning för den då. Och det ser man, dagens marknad har varit väldigt mycket så. Man har liksom höjt priset på bostadsrätter och istället då så blir ju fallhöjden jättestor för många då. Istället för att sätta dem rätt, eller rätt pris är ju att du vet att du säljer dem. Och det är väl en sån sak som vi har haft tur att vi har gjort rätt alltid då. Vi har inte liksom övervärderat fastigheter och vi har inte tagit den sista krona på bostadsrättsförsäljningar utan vi har tagit rätt betalt så att vi vet att vi får sålt dem.
Och en liten sidofråga in i det här. Du som är väldigt duktig på bostadsmarknaden, om man kollar på privata bostäder, Stockholm, Göteborg, Malmö eller i Sverige då, det har ju gått upp nu historiskt extremt länge. Det var ju en liten dipp i höstas eller något sånt där på marknaden, gick ner ett gäng procent. Vad tror du kommande? Kommer det gå upp, kommer det gå ner, kommer det stanna kvar? Och en liten kort proffsanalys från Ola Serneke.
Ja, men jag tror ju att dels har ju amorteringskraven rättat till dem, om man nu ska uttrycka det lite så då. Nedgången har ju skapats dels av oron och mycket mediala diskussioner, men framförallt givetvis av amorteringskraven då. Och på bostadsrättssidan då. Det som jag ser som en faråga då, det är ju om man börjar blanda in för mycket bostadspolitiska åtgärder med ränteavdrag och det och det, och det, man, så att det blir en cocktail av för mycket skattepolitiska åtgärder då, och amorteringar och ränteavdrag och det och det och det, och så lägger man i för mycket, så kan det få för mycket konsekvenser då. Och så samtidigt då, som man kanske börjar justera upp räntan och så vidare då. Och det är klart att då kan det bli en situation som skapar ett tomrum i marknaden under ett tag då.
Tror du att det blir så?
Nej, men man får inte förlaborera med för mycket åtgärder bara. Utan snarare att man får vara nöjd med de åtgärder som är nu och inte addera till ytterligare. Och istället låta det nu sätta sig så att marknaden stabiliserar sig. Och jag tror ju att bostadsmarknaden har rättat in sig nu efter de nya amorteringsreglerna framförallt då. Och kommer hålla sig på den här nivån och sen sakta men säkert gå uppåt istället då. Jag tror inte på några jätteytterligare prisras i framförallt då Stockholmsregionen som har varit då. Nu har Göteborg och Malmö inte blivit så mycket påverkad överhuvudtaget då, men Stockholmspriserna har ju sjunkit på premiumsegmentet då.
När du hade de här stora målen i början och ska omsätta 100 miljoner, 1 miljard och det här sådär. Det är ju ganska osvenskt. Var det många som skrattade åt det i början?
Jo, det var det ju. Men det var ju många som sa det också, att är det någon som ska klara det så är det du då. Och det var ju tacksamt att man hade många som liksom klappade på axeln och sa att för fasen, kör du, det är ju, om det är någon som ska klara det så är det du.
Men varför kände de att just du skulle klara det? Vad var det du hade bevisat för folk innan som gjorde att du trodde på dig själv och de trodde på dig?
Nej, men jag har ju alltid haft jag ger ju aldrig upp i frågor, oavsett om det är inom idrott eller om det är på skola eller om det är på företagslivet, så brukar jag vara den som aldrig ger upp då.
Och seg jobbig jävel.
Ja, men ge mig inte helt enkelt då. Väldigt energisk i frågor som jag brinner för och vill få löst. Engagerad helt enkelt då. För att få löst en uppgift. Ett projekt eller ett mål eller vad det må hända vara, så har jag alltid varit sån väldigt målfokuserad. Och ge mig inte förrän jag löste. Och det är klart att det har man ju givetvis präglat. Och alla i sin omgivning har ju märkt av det såklart. Så det är positivt.
Vad är det du gör som att du liksom får med dig så många anställda och din glöd, att du liksom för in den och bygger det här kulturen, det här teamet? Hur gör du? Vad är nycklarna?
Nej, men jag tror just det, att man måste ha sin personal på armlängds avstånd hela tiden då, att min närmsta chef måste ju ha väldigt tätt in till mig. Han i sin tur måste ha sin personal väldigt tätt in till sig. Så min vd ska ha sin regionchef, ska ha sin arbetschef, ska ha sin projektledare, platschef, arbetsledare, yrkesarbetare, så att de kan föra ut budskapet som jag säger. Så att om jag säger till mina vd:ar att nu måste vi tänka på det här och det här och det här och kultur och kärnvärden och engagemang och mod och, så att de för ut budskapet vidare i samma, med samma glöd och engagemang som jag, som i sin tur på armlängd, inte längre en armlängds avstånd, ner till sin chef, till sin chef, till sin chef, och man har den väldigt tätt in till sig, så att man har ett förtroende mellan sin närmsta chef hela tiden då, och se till så att det fungerar, så att det inte finns någon länk neråt som bryts då. Och får du en organisationsdel som börjar bli dålig, så måste du ta tag i problemet direkt, och då måste du ha din närmsta chef som har kontroll på det, så att du vet vad du ska göra, att du ska ta tag i bekymrarna i den organisationsdelen då, och ta i det direkt och våga säga rakt ut vad det är som vad som spökar helt enkelt i organisationen. Och gör man det då, så ser ju folk det, att ja, men de här tar i problemen, och då får du respekt med dig, och framförallt att folk engagerar sig och vill hjälpa till för att skapa en bra organisation. Så jag tror att det största framgången är att vi vågar vara raka och ta diskussioner om inte någonting fungerar. Fungerar det, så är det ju jättebra, men fungerar det inte, så måste man våga ta i bekymrarna och stötta upp i problemprojekt eller problemorganisation och så vidare då.
Kan du ge ett exempel på ett läge som ni har gjort det, som i kanske andra bolag så hade man blundat eller inte gjort det?
Nej, men vi har ju haft ett antal projekt som har varit problemprojekt under åren sedan man startade. Och där vi då, istället för att man håller på och hänger ut folk i onödan, så ser vi till istället att stötta dem och säga att nu struntar vi i att vi har det här projektet i resultat på det här sättet, utan nu hjälps vi åt istället för att lösa det på bästa sätt. Och det hjälper inte att man ska sparka någon eller hänga ut någon i onödan, utan man ser till att lösa det tillsammans. Och framförallt är det en person då som har skött sig, men som av olika händelser har skapat ett resultat som blivit sämre, så måste man hjälpa istället för skälpa då.
Skulle du kunna berätta historien om Karlatornet, som är Nordens högsta hus?
Ja, det är ju ett sånt typprojekt på som har varit också så där lite på tapeten, och folk har diskuterat och varit mycket belackare givetvis då. Och där köpte jag första fastigheten redan 2004 faktiskt. Som var ett gammalt hotell för lågtröskelboende där kommunen hyrde in, och det var massa knarkare och sådär. Och folk skrattar ju åt det, att har du köpt det gamla rucklet då? Och då låg det ju mitt inne i ett industriområde också i Göteborg. Precis, ja, i och för sig på Lindholmen, som ligger väldigt centralt. Men det var en av de industrifastigheterna eller områdena som fanns kvar där då. Och då började jag direkt att diskutera med kommunen om att få till ett höghus i området. Och då så blev diskussionen att ja, det kan du inte ha det, men du kan ha det där som låg några 100 meter bort. Och den marken ägde ju inte jag såklart då. Och då köpte jag nästa fastighet bredvid och började diskutera, kan vi inte lägga det så? Nej, men då får du ta bort den bensinstationen i så fall, annars så kan du ta det. Ja, då köpte jag, så blev jag med den bensinstationen också.
Då köpte du bensinstationen?
Ja, den fastigheten. Det var nu några X faktiskt.
Tankar du där någonting?
Nej, faktiskt inte den. Men jag blev av med den. Men sen fanns det även en annan fastighet kvar då, som var en försinkningsanläggning. Sinkenvelen.
Vad är det för anläggning?
Det är som gör försinkning av stål helt enkelt. Då, som är riktigt givetvis felplacerad, om man ska ha bostäder där då. Och då sa de att ja, men om du köper den fastigheten, då kan du få bygga. Ja, och så fick jag köpa den fastigheten också. Och sen när du köpte den fastigheten så, ja men då måste du ha en arkitekttävling. Har du ingen arkitekttävling så kan vi inte göra det här.
Vilka jävla skitsnackare, kommun.
Men det var en lång process där innan vi fick till slut då, igång med arkitekttävlingen. Och till slut då så, ja det var väl 2014, så efter 10 år så fick vi igång arkitekttävlingen. Och då hade jag ytterligare köpt några fastigheter till området då för att kunna bygga där och få igenom det. Och ja, och då blev det en arkitekttävling och sen så kom det in 56-57 förslag från 20-30 länder runt omkring i världen faktiskt. Så det kom både amerikanska, engelska och överallt, franska och tyska, och massa olika förslag då med höghus projekt helt enkelt, och där vi valde ut 5 stycken som gick vidare, som vi betalade för att projektera vidare också då. Och där vann då ett amerikanskt engelskt bolag som heter SOM, som har ritat 6 av de 15 högsta husen i världen faktiskt, som är att riktigt, de kan ju det där då. Och i det, något som folk inte riktigt är med på när det gäller det projektet då, så är det ju består ju det av en hel stadsdel, så det är 300 000 kvadratmeter totalt med 2000 lägenheter, varav höghuset har ungefär 584 lägenheter.
Oh jäkla, 584 lägenheter.
Ja, och så plus ett hotell med 300 hotellrum som Choice med Petter har hyr av oss då. Eller har skrivit hyresavtal, och nu i dagsläget så håller vi på och pålar för byggnationen, modell monsterpålar som är 2 meter i diameter och som går ner
2 meter i diameter,
så det är
någon är 40
40-50 meter ner i marken och sen ytterligare 5 meter ner i berget, så det är modell.
Men hur gör man med de här pålarna då? Det är alltså järnpålar, 2 meter i diameter.
Ja, det är stålrörspål, en pål som är med såna här diamanttänder som borrar ner. Men sen fyller man det här fodröret då med armering och betong och sen drar man upp det här röret då. Och så återanvänder man det och borrar nästa och så fyller man det med armering och betong och så fortsätter man så. Och så gör vi 58 sådana för höghuset. Där vi nu har gjort ungefär 30 stycken redan då. Och själva höghuset är ju givetvis en del i det hela. Men sen har vi flera i det här, det nya stadsdelen. Så har vi ju ett antal högre hus också inom stadsdelen. Förutom det Sveriges högsta hus då, som Karlatornet blir då.
Och hur högt blir det?
Det blir 247 meter. Och jämför man då med Tony Torso som är 191, så det, då är det ju...
Det är jäkligt häftigt.
Ja, alltså det...
Vad är högst upp?
Det är lägenheter.
Så det är...
4 stycken lägenheter.
4 lägenheter. Ja, vad tror du kvadratpriset ligger? Är de sålda eller?
Ja, de flesta är ju sålda där uppe. Och de är väl mellan 150 till 200 000 kronor kvadraten där uppe, längst upp. Och i den största lägenheten är på 380 kvadratmeter.
Ja, det är en bra peng.
Ja, nej, men så bra. Det... Nej, men då sen blir det ju ett extremt boende. Inte bara att det är jättehögt upp och sådär, men du har ju alla faciliteter som ett hotell. Då. Så hotellets, allt ifrån att du kan beställa lakanstvätt till strykning till mat på rummet, roomservice. Och sen har du gym och spa och relax och tillgång till allt.
Det är så häftigt alltså.
Ja,
hur många våningar?
Det är 74.
74, så när man står längst ned där så bara, när ska man åka upp till sin lägenhet, och trycker man på 74, då står det står roof bredvid, eller hur?
Ja. Nej, men 74 är faktiskt, man kommer till våning 71. Sen är ju de lägenheterna trevåningslägenheter, de som är längst upp. Så det, ja,
givetvis.
Ja, så får det bli.
Jäklar. Ja. Men, och det här projektet kostade...
Hela projektet kostar 13 miljarder.
Ja. Och huset kostar?
Ja, ungefär 4 miljarder i själva höghusdelen då.
Man tänker ju så här att, vi säger man bygger ett hus då för 4 miljarder. Och sen varje år så får man in en massa intäkter på det, mm. på olika sätt. Alltså, vi tar alla husen i, som byggs i Dubai, uh-huh. och så smäller upp det. Men vi kan ta, tjänar man pengar på att ha ett så stort hus? Alltså, är det så att ju högre hus man har, ju större är, ju mer pengar tjänar ni liksom? Eller hur...
Nej, men,
eller är det bara ett så här uppvisningsprojekt typ?
Nej men det där, det, vi, alltså, vi gör ju inga projekt utan att vi vet att vi tjänar bra med pengar. Det ska man ju givetvis ha med sig då. Men det är ett extremt projekt ur alla ledder. Men däremot så, i och med att det är väldigt speciellt, så har vi ju haft möjlighet att ta rätt betalt också för bostadsrätterna. Och vi får rätt hyra på kontor och handel och hotell på grund av att det är ett speciellt projekt också, en speciell stadsdel. Så det här blir ju ett one of its kind i Sverige faktiskt. Och vi har ju som mål att göra det till världens bästa stadsdel. Dels ur socioekonomiskt och dels ur hållbarhetsperspektiv och så vidare. Så visst blir ett jättebra projekt ekonomiskt också. Mm.
Häftigt. Vi har lite lyssnarfrågor här. Och det är en från Dejan Gaspar. Han frågar vad den enskilt viktigaste förändringen varje människa bör göra för att nå sina mål.
Det absolut viktigaste tror jag det är inställning och inte ge upp. Att man har ett positiv inställning till alla frågor och inte ge upp. Jag ser många som slås ned, blir nedslående av att det går, man får motgång. Och många företag går i konkurs på grund av att folk ger upp. Och det tror jag är... Företag består ju av upp- och nedgång hela tiden, företagsdrift. Och man måste våga liksom vara den ledande positionen även om det är jobbigt. Även om det är motgång. Och det tror jag är extremt viktigt att folk måste få in i kroppen. Att även om det är en jobbig period, du måste som ledare vara den starka personen som är fanbäraren och visa att hit ska vi. Nu måste vi lösa det ändå. Och det tror jag många skulle behöva få in i kroppen mer. Att de blir den fanbäraren som ledare för sitt bolag då.
Hur ska man tänka då om man har en motgång framför sig och man är nära på att ge upp, eller man tycker inte livet är så jäkla roligt. Det är roligt när det är medgång hela tiden, men sen kommer lite tuff motgång och man tycker inte det är kul.
Nej, men alltså, syvende och sist så måste man se lite större perspektiv, att det finns rackans mycket värre saker ute i världen. Som min mor alltid sa till mig, när jag tyckte lite det var jobbigt, så började hon berätta om hutuer och tutsier och hur man hade det i Bangladesh och så vidare. Och då plötsligt så insåg man att jag har det nog rätt bra ändå, nu ser jag till att ta det i problemet. Så man måste hela tiden peppa sig själv och liksom, vad fasen, nu ska du inte gå och tycka synd av det. Det är bara att ta tag i och lösa det. Sen är det ju, folk har ju problem och det kan vara svårt att ta sig ur att man har kommit in i fel ekorrhjul. Men man måste liksom anstränga sig för att, löser man problem så sover man bättre. Sover man bättre så får man bättre resultat också. Och är man positiv så får du med dig folk istället för att du går omkring och är negativ. Då får du istället folk som blir sämre. Du måste få öka prestationen runt dig och det gör du genom att du är positiv och framåt engagerad, även fast jobbigt. Och våga framförallt ha roligt under tiden också då, skämta om saker istället. Och ta i bekymren, våga skämta trots att det är jobbigt. Att man liksom har den, inte släpper den roliga sidan, att man kan tillåta sig att skratta också mellan varven då.
Ja, jättebra tips. Vi kan hoppa in på nästa lyssnarfråga och det är från Beata Kull från Stockholm. Och hon undrar lite om företagskultur. Hur skapar man en bra företagskultur på ett företag som alla medarbetare uppnår och förstår sig på?
Alltså jag tror att det är viktigt att man, lite som jag har diskuterat om tidigare, det med att man måste ha sin chef nära sig som man känner. Vad är det för hur mår organisationen under? För jag som företagsledare eller vd för ett bolag med 1100 personer kan ju inte hela tiden nå ut till folk personligen. Dels så måste jag givetvis se till att vara en aktiv person och ha kulturbärarutbildningar och bjuda in folk som är nyanställda och prata, håller helt enkelt inspirerande föredrag och träffa med dem.
Brandtal.
Brandtal. Men sen också att man ser till så att man har en rapporterande organisation som berättar hur organisationen fungerar. Och att man i sin tur engagerar folk närmast sig hela tiden och ser till och få rapporter om hur fungerar det, vad är det för problem vi har. Har vi några personer som är röda, som vi brukar säga då, som inte fungerar på ett eller annat sätt, hur kan vi hjälpa upp dem? Och hela tiden är nära sin personal som är närmast då, och att man ser till så att man vet att de andra har det nedåt också då. Jättesvårt givetvis, men det skapar man den känslan, eller rättare sagt rapporteringen i organisationen, som man hela tiden vet att ja, men jag kan lita på den som litar på den som litar på den. Mm. Då vet jag att ja, men den organisationen fungerar där, den fungerar där, den fungerar där. Vi har de bekymrarna, okej, hur tar vi problemet för att lösa det? Så det tror jag är en sån, man måste ha närheten och känslan med sin närmsta personal som man inte har distans till ändå. För då får man inte ur äkta, hur är kulturen neråt? Det måste man kunna få reda på då.
Vad är de största motgångarna som du har haft?
Ja, vi hade ett projekt nere i Skåne som är ett av de sämre projekten resultatmässigt. Vi byggde faktiskt också till några som jag känner, Autoropa, som är Ferrari-butiken. Det blev ett sånt projekt som jag inte var nöjd med.
Du byggde upp Ferrari-affären?
Ja, precis. En ny Ferrari-butik då, eller Ferrari och Maserati. Den var en sån där som jag var riktigt missnöjd med. Och där var det på grund av att vi skulle ner dit och vi ville till Malmö. Vi var väldigt intresserade av att starta upp verksamhet där. Men vi var lite för tidigt på att starta upp verksamheten. För vi var inte riktigt redo där nere, och det här var 2010 någonting. Det blev inget bra projekt resultatmässigt, och det är sånt där som jag kan ta med mig, att så där ska vi inte göra igen. Vi måste ha en 100% organisation innan vi startar ett sånt projekt då.
Hur mycket förlorar du på det?
Alltså, nu vet jag inte exakt vad det blev i kronor och öre, men tillräckligt mycket procentuellt sett för att man ska
jämma sig.
Ja, nej, men och sen framförallt att produkten blev inte levererad i tid, och vi hade sen har vi ju en bra relation oavsett med beställaren för det, men däremot så kan man tycka att det där ska man ta lärdom av, att så ska vi inte göra igen. Mm. Och det var faktiskt väldigt bra att det kom, att man får något sånt projekt ibland och som man kan hänvisa till. Jag brukar hänvisa till det, att det projektet, så där får vi inte hantera en expansion bara för att vi vill komma till en ny ort, utan vi måste ha en riktig verksamhet eller en riktig organisation innan vi tar ett sånt projekt.
Så brukar många göra, men de ska lansera, de har typ gått ganska bra i Sverige och sen ska de lansera i något annat land, och då hoppar många till Danmark.
Ja.
Och sen kör de samma grej, hoppar där, och sen går det rent åt helvete bara.
Ja, det händer rätt ofta faktiskt. Och man måste liksom se att en expansion är inte samma i varje ort. Och då måste man måste vara väldigt hålla i en sån fråga väldigt hårt.
Och vad kollar ni på? Om ni ska in i en ny stad eller göra ett nytt projekt, hur agerar du då? Är det att du ligger på natten, kommer på så här att nej, men nu ska vi finnas med i bergen i Norge, och sen så börjar ni bygga dagen efter? Skickar du dit 200 byggarbetare med tegelstenar och sen börjar ni liksom borra in de här jättepålarna i marken bara?
Nej, vi är ju extremt selektiva faktiskt, måste jag säga. Men dels så när vi expanderar så ska vi ju se att det finns en Att det finns en organisation som vi kan bygga upp kring det, och sen ett projekt med rätt kund, och finns det rätt förutsättningar för samarbetet i byggherreorganisationen som den kunden erbjuder, finns det en bas för vidareutveckling, kan vi få upp resultaten till tillräckligt med tillräckligt omsättning, och så är det ju massa.
Ni kollar på hur personen går, hur folk går, rör sig. Ni gör massa riskkalkyler och allting.
Ja, alltså det oftast är det ju framförallt de, vad finns det för industrier, hur sker expansionen med befolkningsutveckling, massa av de här demografi och vad finns det för stora beställare i expansionsorten då. Så ser man att då finns det för underlag för en resultatenhet, två resultatenheter. Varför är det någon idé att lägga tid på den här orten eller den här, det här segmentet då? Och det är ju det som man sitter dagligen väldigt mycket med då, och ser hur kan vi utveckla vår verksamhet? Kan vi hitta något nytt segment? Kan vi hitta någon ny verksamhetsort? Och så vidare då.
Och en till fråga här från Marcus Wesserbrott från Göteborg. Hur kommer framtidens hem att se ut? Och jag tänker då 10-20 år, smarta hem, kanske artificiell intelligens och sådär. Hur tror du framtidens hem kommer att se ut?
Nej, alltså just det med artificiell intelligens tror jag kommer användas än mera. Just med att du kan ha röststyrning på allting. Att du stänger av lampor, och det finns det ju redan idag, men kommer utvecklas ännu mera. Att jag kan sitta här och styra värmen genom att jag pratar bara och säga att sänk värmen till 15 grader. Sätt på ugnen. Och mer eller mindre när du är hemma i hemmet så kan du styra allting genom att bara prata. Och där är man ju jättelångt fram redan nu. Jag tror att det kommer bli ännu mer återvinning på allt vad heter värme och kyla och vatten och avlopp. Jag tror att det kommer bli ännu mer integrerade solcellssystem med byggmaterial. Att fönstren kommer kunna vara solcells elupptagning, fasaden lika så, tak lika så. Jag tror att allting kommer kunna beställas hem. Att du har en mat.se, om man nu tar som bolag, att det kommer utveckla sig så att mer eller mindre att du kan prata in i en display. Jag vill ha 5 liter mjölk, 3 lådor, 20 ägg, bla bla bla, och så ramlar det fram på en display vad du har beställt. Jag vill ha det på måndag. Och sen så står det nere i kylrummet i låda 23 dagen efteråt. Och det ser man ju redan att appar och sånt kommer ju mer och mer för att kunna styra allting. Allt ifrån att du beställer bilen, framkörning, elbilspool, elcykelpool. Du kommer inte äga bilen själv. Du kommer kunna gå ut och så kommer den bil som passerar förbi som du har beställt. Den har du betalt ett abonnemang på och äga en del i. Du behöver inte ens ha parkering, för de bilarna åker omkring hela tiden.
Självkörande bilar.
Självkörande bilar som bara cirkulerar runt hela tiden. Och åker och ställer sig och laddar på natten. Och sen kör de omkring hela tiden, så parkering kommer inte vara ett bekymmer i framtiden. Så det är väl lite av dem som jag helt garanterat man kommer se då.
Det kommer ju bli väldigt speciellt också för er. För ni kommer ju inte bygga på samma sätt som man har gjort nu.
Nej.
Ni blir ju mycket också så här ett IT-bolag.
Nej, men det
för in all teknik på allting och köpa upp IT och
Nej men det blir ju en mer teknikintensivt då. Om än att det har gått väldigt snabbt framåt redan nu med om man jämför för 15-20 år sedan så fanns det ju ingenting. Då var ju allt manuellt. Allt ifrån histstyrning till belysningsstyrning och så vidare då. Men sånt idag är ju i princip allt styrt på ett eller annat sätt. Så jag tror att vi kommer se en extrem utveckling av alla de produkterna som finns då. redan på marknaden som kommer bli ännu lättare att använda och funktionsdugligare då för alla. Även om du är gammal och inte intresserad av elektronik så kommer det fungera. Now it's time for
Tre sista frågor. Vi hoppar in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett väldigt bra tips som du lärt dig i ditt liv och tagit med dig.
Alltså jag har ju de här från mina föräldrar när man var ung då. Och de har ju etsat sig fast i huvudet givetvis då. Och varit väldigt positivt då. Men sen...
Vad var det för tips? Om du säger dem, det din mamma lärde dig och det din pappa lärde dig.
Nej, men att inte ligga och tycka synd om sig själv på morgonen och tycka att det jordklotet slutar snurra bara för att jag är lite trött idag. Det blir inte bättre för att man tycker synd om sig själv.
Så jäkla enkelt, men det är så lätt att hamna där och göra det felet.
Ja, och det är som det, vi har det bra. Det måste man få in i huvudet. Vi gör det väldigt bra. Tycker inte synd om dig själv. Se till att lösa dina uppgifter. Och var positiv. Det är ingen, du kan, går man omkring och tjura så blir det inte bättre för det. Det blir bara sämre. Mm. Och samma sak det med att man skjuter inte upp saker utan se till att göra det. Exekvera, leverera istället så mår du mycket bättre, sover bättre och mer liksom bra känsla. Och framförallt alla de här grejerna engagerar ju alla runt omkring dig också. Till att bli bättre, till att engagera sig mer och till att höja nivån. Så ja, det finns väldigt många som går omkring och är negativa i onödan. Vilket bara föder än mer negativism. Upp på tårna, var positiv, tycker inte synd om dem själv, vi har det jättebra. Det är nog mina...
Exakt. Alla negativa personer, de kan dra åt helvete.
nej, men jag tror att det föds så mycket onödig negativism genom att folk går och liksom surar. Och man kan komma in ibland på kontor och så ser man bara, vad i hela friden har hänt här? Är det någon som har dött eller vad är det? Och så bara inser man att nej, de är bara de är jävligt sura de som är inne på det. Och det tror jag. Och då så och plötsligt så blir ju liksom dras det ju med.
Nej,
så alla andra är ju likadana. Ja, så det
ja. Det var ett jättebra tips. Har du någon film eller bok att rekommendera?
Jag är ju extremt, jag gillar ju alla såna här naturfilmer och som är dokumentärer av olika slag då för att få folk. Och jag reste till exempel till Gambia med min dotter förra veckan, 11 år gammal, på sportlov, bara för att hon skulle få se hur det är världen egentligen.
Jaha.
Och så min rekommendation till folk är att ta lärdom och se hur det är ute i världen och förstå liksom ytterligare återigen då på det här spåret att vi har det väldigt bra. Och Gambia är ju ett av världens fattigaste länder och vi tog med cyklarna i mountainbikes ner till Gambia, jag och min 11-åriga dotter och Cornelia som hon heter, och så cyklade vi omkring där i en vecka och coolt. Badade och liksom och då det tror jag många missar, att man inte lär sig av ser hur världen är i övrigt. Så min rekommendation brukar ofta vara att man ska lära sig mer av djur och natur och vår värld, geografi, som man tar åt sig med sånt då. Så det är
härligt. Om du skulle få önska en gäst som jag skulle intervjua i Framgångspodden, har du någon gäst du tycker jag skulle skicka iväg ett mejl till?
Är det en svensk eller får det vara...
Du kan ta en svensk.
Ja. Jag skulle nog vilja att du tog hit... Har du haft Fredrik Reinfeldt här?
Nej, det har jag inte haft.
Han ska du ta.
Mm.
Han är väldigt intresserad av omvärldsanalys. Mm-hmm. Jag käkade lunch med honom en gång i ett sällskap och då diskuterade han väldigt mycket om omvärlden. Just vad hur Nordkorea påverkar hela världen, bråket med Trump påverkar
spännande.
Hela världen.
Spännande.
Mycket om EU-frågor med världsekonomifrågor, hur mycket det påverkar på olika sätt som är andra infallsvinklar som jag tyckte var väldigt intressant att lyssna på. Så Fredrik, skulle du ta tid och intervjua?
Det måste jag ta och göra.
Ja.
Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Då mejlar man mig på ola@serneke.se.
ola@serneke.se.
Ja.
Och om ni tycker att det här var ett fantastiskt program, släng iväg ett litet mejl och skriv det till Ola. Han blir jätteglad då, det blir jag också. Men du, jättestor ära att ha dig med. Vad roligt, det är jättemånga som har frågat efter dig. Och det finns, jag känner det nu, för du ska med ett plan snart, att vi måste avsluta här. Men satan, det finns väldigt mycket att gå in på. Vi har bara berört lite grann. Så att, men det är en spännande resa.
Tack, tack.
Skithäftigt.
Det är roligt att komma hit.
Stort grattis, bra jobbat.
Tack.
Fram Gangspotten with Alexander Polaros.
Välkommen till framgångstipsen med Arthur och Palos.
Så kul.
Så roligt och så roligt.
Och så bra.
Nu ska vi också, nu har vi också lyssnat på en kompis till dig.
Ja. Ola. Ska du säga det kör? Ola Serneke.
Serneke.
Ja. Ett, nu finns, kunde du.
Ett finst efternamn.
Nej, det är inte finst. Du uttalar det som det var finst förut, men det, det är inte det.
Okej. Serneke. Serneke-linen.
Det ska jag kalla honom.
Du känner han bra?
Ja, inte så. Vi firar inte jul och semester upp, men vi känner man. Det är så lätt att lära känna Ola, för han är en väldigt öppen person.
Ja. Men ni måste ju varit på en del så här gemensamma dragningar och suttit i samma paneler.
Ja. Och sen vi involverar lite samhällsprojekt tillsammans. Och sen kanske vi har lite businessrelationer också.
Har ni byggt...
Banksekretessen förbjuder mig att säga mer, men det är klart att han är en intressant...
Kund.
Lirare, får man väl säga då.
Lirare.
Han gör mycket.
Du sa att ni har samhällsprojekt. Har ni byggt så här, typ parkbänkar och sånt, eller?
Nej.
Plantera blommor?
Nej, men vi håller på med någonting i Göteborg där vi ska göra Biskopsgården bättre än vad Biskopsgårdens rykte är just nu.
Och Biskopsgården menar du?
Det är ett ställe på Hisingen där man bränner bilar och är lite stökigt, kort sagt.
Mm, jag förstår.
Och vi har idéer om hur vi ska ut där i skolorna och på lite annat håll. Det är egentligen Palle Stenberg på Nudy som är initiativtagare. Har du pratat med Palle? Han är inte med i en framgångspodd, va?
Nej, det har han inte.
Palle ska med, han är kul.
Ja, han verkar skoj. Göteborgare i hela bunten.
Ha?
Ni måste hålla ihop, ni blir ju lite utstötta från allt annat.
Nej, varför det?
Nej, men Stockholm är ändå lite så här Sveriges hjärta.
Men herregud, jag är här en gång i veckan, jag älskar Stockholm. Vad är problemet?
Nej, jag skojar bara.
Där lyckas du inte provocera mig.
Nej, det gick inte. Det gick inte alls.
Det är för att jag är från Aplared.
Men till Ola då. En bra resa, han började bygga en sån här prombåt. Ja. Och sen blev det Serneke av allting. Och nu är det värderat till, jag tror att det är 2,4? Nej, jo, 2,4
miljarder. Jag har inte börskursen i huvudet, men det är säkert över 2 miljarder i alla fall.
En bra resa. Bra jobbat.
Han är helt fantastisk. Han ser inga hinder någonstans, han ser bara möjligheter.
Bara så positiv hela tiden?
Bara positiv. Han är som en ångvält, han kör rakt genom betongväggar om det behövs. Han ska bygga Karlatornet, högsta huset i... Vågar jag säga Norden kanske?
Har du varit sugen att köpa något där eller?
Nej, men jag bor ju så himla bra. Men jag vet att han har sålt de finaste lägenheterna. Du har ju upplevt Ola då. Har du tänkt på att han är en man som... Dels pratar han på både ut och inandning. Sen om det finns en fruktskål i rummet. Så innan mötet till slut har han ätit upp precis varenda frukt. Oavsett om det ligger 3 kilo. Ja, det är helt makalöst. Han bara mal i sig frukt.
Vet du någon speciell frukt? Äpplen eller?
Nej, han äter allt. Med skal på. Och han, bananer och apelsin, han bara trycker in.
Och han optimerar också själva sin förhandling och sitt tal med att prata både utandning och inandning. Så att han konstant pratar hela tiden.
Och ändå innan han får i sig all den här frukt. Det är konststycke som få bärskar.
Raketbränsle på frukt. Nej, men han var trevlig, han var bra.
Supertrevlig.
Och väldigt så här... Ja, men det är ett bra tryck av honom, det är bra driv.
Mm.
Ja, och sen sov han också väldigt lite. Han sov ju tydligen... Han går upp 4:17.
Det var väldigt exakt angivet.
Ja, men han sa det att han vaknar av sig själv 4:17 varje morgon. Och sen går han och lägger sig typ 11:30 eller något.
Det blir lite sömn.
Ja, det är inte mycket alls. Men han uppenbarligen behövs.
Det är därför han inte så mycket frukt för att hålla sig vaken sen på dagen.
Säkert.
Förmodligen.
Säkerligen.
Men han måste ta en powernap. Man klarar sig inte på 4,5 timme.
Nej, jag vet inte.
I längden.
Men han kanske inte gör något vettigt på dagarna.
Men det är då han far runt som en tätting och projekterar och övertalar politiker och bygger.
Han måste ju köra Apple Super Smoothie.
Det är kanske det han gör. Men jag klarar mig inte på 4,5 timme. Än som jag dubblar dosen.
Hur går det med, har du någon ny på G?
Ja, jag har varit väldigt fantasilös ett tag. Jag har kört samma. Och så ibland gör jag så att när fruktskålen börjar, när inte Ola varit hemma då och ätit upp allt. När det börjar bli lite sådär, nu är det snart dags att slänga. Då kör jag i allt vad jag har i blenden och så blir det vad det blir. Ibland blir det gott, om jag skalar först. Men det är faktiskt rätt bra. Näringsinnehållet varierar ju då, beroende på vad jag har i fruktskålen. Men jag har faktiskt börjat hälla i ibland, vad var det du som, havremjölk eller vad det var?
Ja.
Det har jag faktiskt börjat hälla i.
Grymt. Kan du bara köra, vi kör en liten recap på den. Vad... Man gör Lena Aple supersmörd. Vad kör man i? Vad slänger man i?
Ja, men först har man två, om man har så små ändå som jag, tar man 3 nävar spenat. Har man Ola Särnikande tar man 2. Och så en banan. Och så en centimeter ingefära. Eller 2 centimeter om den är smal. Och så en pressad lime. Och sen brukar jag, om jag brukar ha en kiwi så kastar jag den. Eller så, ja, något annat. Och sen, nu har jag toppat med en skvätt havremjölk.
Bra.
Ja.
Spännande.
Superbra.
Då avslutar vi den.
Och den är god.
Den är både god, nyttig, härlig, fin och vacker.
Ja, man blir också både god, härlig, fin, nyttig och vacker.
Det är därför du är det, Lena. Stort tack för idag.
Tack. Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.